Vi är på väg för att konfrontera den vi tror är Malmös hundplågare. Vi har många olika uppgifter som pekar på en och samma person.
Och dit är vi på väg nu.
Vi rör oss längs gatorna nära Möllevångstorget i centrala Malmö. Där bor kvinnan som vi misstänker kan ligga bakom dåden mot stans hundar. I flera års tid har någon bakat små bullar, fyllt dem med vassa föremål och lagt ut dem för att skada.
Det här är ju ett helt unikt fall. Vi har inte kunnat hitta någonting liknande någonstans i hela världen.
Efter att vi konfronterar kvinnan så upphör plötsligt attackerna mot hundar.
Det har gått 8 månader sedan det senaste eller sista hunddådet. Det är alltså det längsta uppehållet vi har haft sedan bullarna lades ut första gången.
Har vi lyckats lösa fallet?
Antingen så har vi skrämt henne, eller om det är någon annan, så har den personen kanske blivit skrämd av all uppmärksamhet.
Men vägen hit har varit lång. Vi har gått igenom hundratals polisanmälningar, spanat på nätterna och tagit hjälp av världens främsta experter. För att ta reda på om vår huvudmisstänkte är hemma har vi till och med låtit en liten medhjälpare agera försäljare i hennes trappuppgång.
Det luktade lite skumt. Det luktade pizzadeg. Eller typ pizzadeg. Bulle.
Menar du allvar?
Ja.
Det luktade som att någon bakade inne i lägenheten.
Ja, och jag tror fläkten var på.
I spårhundarna tar vårt reporterteam upp jakten på hundplågaren. Tillsammans med experter, hundägare och er, poddens lyssnare, försöker vi lösa mysteriet. Vem är det som terroriserar Malmös hundar? Du lyssnar på Sydsvenskan Dock. Jag heter Sally Wahlstedt. Det här är Spårhundarna, del 7. Så stoppade vi hundplågaren.
Men om vi backtrackar och tar det från början. Vi har en misstänkt, en kvinna. Hur kommer hon in i bilden från första början?
Det här är min kollega Julius Viktorsson. En av reportrarna i specialteamet Spårhundarna. Som Sydsvenskan satt ihop för att lösa mysteriet med hundplågaren i Malmö. Det har gått 3 år sedan det första dådet inträffade. Det börjar i december 2020 när en hundägare hittar 5 små bullar i en hundrastgård i Rörsjöparken. Bullarna ser hembakta ut och innehåller sylvassa skärvor av glas. Sen börjar bullarna dyka upp på nya platser runt om i stan. I parker, i hundrastgårdar, längs populära promenadstråk. Ibland innehåller bullarna glasskärvor. Ibland små metallstjärnor med vassa spetsar. Minst 87 gånger de senaste åren har de farliga hundbullarna hittats i Malmö. Reporter Dan Ivarsson.
De är så fruktansvärt ondskefullt uttänkta bara för att maximalt plåga och skada hundar. Och sen undrar man ju, vad är det för människa som lägger hundratals timmar på att baka och tillverka de här bullarna och placera ut dem? Alltså om man bara tycker illa om hundar och vill skada hundar så finns det mycket enklare sätt. Det är någonting med metoden här som gör detta till ett så stort mysterium.
Dåden har länge spritt skräck bland Malmös hundägare. I januari 2023 tvingades Welsh-terriern Bruno opereras efter att han fått i sig bullar i Pildamsparken. På röntgenbilderna från djursjukhuset syns metallbitarna som stjärnor i hans mage. Brunos matte, Frida Li Frey, minns fortfarande oron. Rädslan för nya dåd höll i sig länge efteråt.
Ja, men vi kände nog lite obehagligt att gå i Pildamsparken där i början. För därefter så kändes det som att när kommer nästa våg lite grann. Det var en jobbig känsla.
Under 9 månader har Sydsvenskans reporterteam granskat fallet. Och till slut står vi öga mot öga med personen som vi misstänker
kan vara hundplågaren.
Allting börjar ju med geoprofileringen. Vi vet att vi har vissa centrala områden i Malmö, framförallt Möllevången och Rådmansvången, som är intressanta. Där vi tror att den här personen förmodligen bor. Och vi får in tips från flera håll som gör att vi känner att vi absolut vill fokusera på de här områdena.
Och där har vi en dataanalytiker som hjälper oss att räkna på rent matematiskt var är det troligast att den här personen bor och pekar på ett speciellt kvarter.
Utifrån vad fynden är gjorda då?
Ja, precis. Utifrån vad bullarna har lagts ut. Så att det som är den absoluta mittpunkten är ett kvarter som vi också redan då har hört ska vara intressant för oss.
Det är reportern Joakim Palmqvist som du hör snacka med Julius och Dan. Det är nu vi börjar rikta in vårt fokus på ett kvarter nära Möllevångstorget. Vi kartlägger de som bor där.
Det handlar om att tratta ner ett väldigt stort område till så få som möjligt för att det ska bli hanterbart och sätta in sedvanlig granskningsmetodik, alltså köra det här folkbokföringsregistret. Vilka är man släkt med? Vi kartlade människor in i skonumret liksom.
På det här sättet får vi fram flera personer som kan vara intressanta. Vissa faktorer väger särskilt tungt i vår kartläggning. När vi själva resonerar om vem gärningspersonen kan vara så landar vi i att det troligtvis är en person som är över 50 år gammal, bor ensam och har gott om tid. Dessutom är vi särskilt intresserade av personer som inte tycker om hundar. Det är därför Dan hör av sig till Jordbruksverket. De har ett register över alla hundar i Sverige, både levande och döda. Om det är någon granne som har betett sig märkligt mot hundar så borde rimligtvis någon av kvarterets hundägare ha märkt det.
Så jag tog fram hela listan på alla hundar och deras hussar och mattar som hade liksom bott i detta området, levt där de sista 5 åren. Och sen ringde jag runt till alla som hade en hund eller hade en död hund. Alla chihuahua-ägare, pitbull-ägare, alla border collie-ägare och snackade med dem. Det gav ju också intressant information.
Plötsligt börjar allt mer peka mot en viss person. Vi har fått en huvudmisstänkt.
Vad som händer är att en person blir särskilt intressant för oss. Varför? Jo, för att den här personen stämmer in väldigt väl på vår gärningsmannaprofil som vi har gjort.
Ja, utöver att den geografiska profilen passar perfekt så stämmer kvinnan även in på gärningsmannaprofilen som vi berättade mer om i del 4 av den här poddserien. Julius Viktorsson igen.
Det här är en kvinna, hon är lite äldre. Hon bor periodvis ensam.
Dessutom verkar det finnas ett samband mellan perioder när det inte inträffar några hundåd och perioder när kvinnan lämnar stan.
Vi vet också att den här kvinnan ofta är bortrest under somrarna, vilket i sin tur skulle kunna förklara varför ingen hittar några bullar under juni och juli månad under den här perioden som det här har pågått.
Även under våren 2023 gör hundplågaren ett uppehåll. Mellan den 25 januari och den 10 april dyker inte upp en enda bulle.
Och vi vet också att den här kvinnan har varit bortrest under en period under våren när det inte gjorts några nya fynd.
Det stämmer med hur bullarna har dykt upp. Hennes frånvaro, inga bullar. Hon är i stan, bullar.
Så vad ska vi göra nu? Hur hade egentligen en riktig detektiv försökt lösa fallet?
Jag har talat med Anders Larsson som är polis och utredningsledare. Han utbildar de som reder ut de grövsta brotten och komplicerade brotten. Han säger att det är, visst ska man jobba brett som polisen ofta säger. Men du måste skapa någon slags riktning och väga samman allt du har på bordet. Även om en del bitar är svagare än andra. Och sen måste man våga testa.
Efter fyndet i början på april inser vi att vi måste få svar. Är kvinnan vi misstänker hemma just nu? Det är då vi bestämmer oss för att rekrytera en minispårhund.
För vad är det absolut mest ofarliga som kan knacka på din dörr? Det är ett barn, va?
Du kan säga hej och heter Ingrid när du ringer på.
Vi tar hjälp av ett barn vi känner. 9-åriga Ingrid. Hon går från dörr till dörr i kvarteret nära Möllevångstorget och låtsas sälja saker för att samla in pengar till sin förening. Dan Ivarsson igen.
Ingrid då, hon knackar på de här dörrarna och går runt i huset tillsammans med föräldrar. Och hon vet inte själv vem det är vi är intresserade av eller exakt varför hon ska knacka på de här dörrarna. Men då när hon knackar på den här dörren där vår huvudmisstänkte bor så öppnar personen.
Direkt efteråt kommer Ingrid till redaktionen och berättar om mötet för mig, Dan Ivarsson och Maria Lovén.
Det luktade lite skumt. Det luktade pizzadeg. Eller typ pizzadeg. Bulle.
Menar du allvar?
Ja.
Det luktade som att någon bakade inne i lägenheten.
Ja, och jag tror fläkten var på.
Att baka kan såklart vem som helst göra. Det i sig är inget avgörande bevis. Men vi vet nu två saker säkert. Kvinnan vi misstänker är hemma. Och hon håller på att baka just precis nu. Det är nu vår spaning intensifieras. I förra avsnittet berättade vi om hur vi spanar på intressanta adresser om nätterna. Faktum är att det är just den här kvinnan som jag och Dan spanar på den där natten i april som vi berättade om då.
Vad är klockan nu? 03:23. Och vi sitter här i varsin bil på varsin sida av ett kvarter.
Vi vet att de farliga hundbullarna troligtvis läggs ut under natten eller den tidiga morgonen.
Vår tanke var ju att vi skulle hålla koll på den här personens trappuppgång och se, kommer hon eller kommer någon annan för all del ut på natten här på väg ut och ska lägga bullar, så kan vi ju ta personen på bar gärning.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Men det nattliga spaningsarbetet är minst sagt krävande. Julius Viktorsson.
Man måste vara uppmärksam hela tiden, trots att ingenting händer. Det är ju ett ögonblicksverk att någon går ut. Och har du inte fokus hela tiden så missar du det. Så slitsamt, minst sagt. Men detta håller vi ju i några nätter. Tills vi inser att vi kan inte lägga så här mycket kraft på detta. Vi har inte resurser till det helt enkelt.
Så vi byter taktik. Istället testar vi att spana på dagen. Dan sitter på andra sidan gatan från den misstänktes port när telefonen plötsligt plingar till.
Och då kommer larmet att någon har hittat bullar som troligtvis har lagts ut den natten då. Den natten som vi hoppade över att spana.
Det är då djurvännen Jorge Hermano hittar 9 bullar på Eriksfältsgatan. Bullarna är identiska med de som har hittats tidigare. De har exakt samma form, exakt samma storlek och de innehåller exakt likadana metallbitar. Klippta som små stjärnor med uppvikta, sylvassa hörn. Joakim Palmqvist igen.
Och då blir det ju akut intressant. Kan det vara som så att det var de bullarna hon höll på att förbereda när vår minispårhund knackade på dörren?
Ja, det var ju surt att vi hade slutat spana just då. För hade vi suttit där den natten så hade vi ju antingen kunnat se en person komma ut från porten Eller så hade det varit släckt i trappen hela natten och då hade vi kunnat avfärda henne.
Men platsen där de nya bullarna hittats sticker ut. Den är långt ifrån de vanliga brottsplatserna runt Pildammsparken, Sorgenfri och Rösjöstan. Så här långt söderut i stan har hundplågaren aldrig sökt sig förut. Dessutom hittas bullarna i en cykeltunnel mitt på vägbanan. Som att hundplågaren själv har färdats på cykel. Är det spårhundarnas hårdbevakning av dåden som har fått hundplågaren att bryta sitt mönster?
Alltså oavsett vem det är som är hundplågan så verkar det som att personen har blivit stressad här och lagt ut bullarna på ett nytt ställe. Kanske är det uppmärksamheten som gör att personen tänker att nu måste jag göra det på ett nytt sätt.
Vi måste komma närmare kvinnan som just nu är huvudmisstänkt.
Vi drar ju igång vad vi väl kallade operation flygblad. Vi tryckte upp flera hundra flygblad som vi tog med oss allihopa och började knacka dörr.
Vi delar ut flygbladen i området där kvinnan bor. På dem berättar vi både om hunddåden och om spårhundarnas arbete. Vi skriver att vi tror att hundplågaren bor i just det här området. Och så ber vi folk kontakta oss och berätta vad de vet.
Allt detta ger ju oss ännu fler pusselbitar. Vi får veta att kvinnan tycker inte om hundar. Och vi får också veta att hon har gått igenom en svår tid privat. Och detta förklarar förstås inte dåden i sig själv, men det skulle kunna vara en utlösande faktor.
Dagarna går, men det dyker inte upp några nya bullar. Det finns inga andra spår att följa upp. Det är bara en sak som återstår. Konfrontation.
Vi är på väg för att konfrontera den vi tror är Malmös hundplågare. Vi har många olika uppgifter som pekar på en och samma person.
Och dit är vi på väg nu. Hur känns det, Jocke?
Jag är lite nervös, mer än jag brukar vara när man ska konfrontera eller intervjua någon. Därför att här finns många osäkerhetsmoment. Hur stabil är människan? Hur kommer vi att bli bemötta?
Gatorna där jag, Joakim Palmqvist och Maria Lovén går är välbekanta vid det här laget. Det är i de här kvarteren vi har spanat, knackat dörr och pratat med grannar. Vi har till och med pratat med vår huvudmisstänkte själv vid ett tillfälle. När vi ringde på för att dela ut flygblad och prata om hunddåden.
Vi har knackat flera hundra dörrar tror jag nästan att vi har gjort.
200 dörrar skulle jag säga.
Och vi har pratat med denna personen en gång tidigare. Men inte alls utifrån de här förutsättningarna som vi tänker göra idag.
Det finns en tydlig plan för konfrontationen. Det finns inget utrymme för misstag.
Ja, det viktiga är väl egentligen att betona det vi har sagt hela tiden. Vi vill försöka förstå, va?
Vi vill försöka förstå för att kunna förklara.
Och det kan ju förhoppningsvis också hjälpa den här personen att lägga av.
Ett av våra största mål med hela den här granskningen har ju egentligen varit att få personen att sluta. Lika viktigt som att få veta vem det faktiskt är ju att det stoppar. Men vi kommer ju erbjuda personen att vara anonym. Att berätta det här anonymt för oss. Vi tror att det är vägen att nå fram.
Snart befinner vi oss i den misstänktes hus. Det är nu det gäller. Jag står gömd i trapphuset och hör Joakim och Maria röra sig mot rätt dörr. Jag har svårt att höra vad som sägs. Minuterna går. Sen hörs en dörr stängas. Vi tar oss ut på gatan igen.
Okej. Okay. Jag har precis kommit ut. Jag har stått och vaktat i trappan. Kunde inte riktigt höra vad som sades där uppe, så berätta.
Det var ingen dörr som smälldes igen för oss.
Personen vi ville prata med öppnade och kände igen oss. Var hade inte sällskap och undrade vad vi gjorde där. Var ganska tidigt in på varför är ni här nu igen? Jag ställde frågan, vi måste fråga dig, på vilket sätt är du inblandad i det här?
Och svaret vi fick var ju nekande. Det var ju, jag har ingenting med det här att göra.
Sen så pratade vi om hundar igen och vi blev lite ifrågasatta. Ja, men ni har ju varit här och diskuterat det här. Jo, men vi har fått fram nya uppgifter från många olika håll, även i ditt grannskap, påpekade vi. Mm. Och sen ställde jag frågan igen. Mm. Vad har du med det här att göra?
Och då fick du ju samma svar igen.
Kvinnan är inte fientlig när hon öppnar dörren. Bara undrande. Genom hela samtalet står hon med ena handen på dörrhandtaget. Hon undrar om det hänt något nytt sen Joakim och Maria ringde på hos henne sist. Hon vill inte släppa in dem i lägenheten. Och hon tycks inte bli upprörd av våra anklagelser. Ingenting pekar på mig, säger hon. Vi når inte längre.
Alltså det fanns ingenting som var att personen skulle ändra sig.
Nej. Det fanns liksom ingen förhandlingsmål.
Efter konfrontationen vänder och vrider vi på varje ord. Varje ansiktsuttryck.
Hur troligt är det att en äldre kvinna ger sig ut mitt i natten och gör det här? Jag vet inte. Maria, vad tänker du kring hennes nekande?
Vi kom ju helt oanmälda. Så det var ju ingenting som hon kunde ha förberett. Hon hade ingen aning att vi skulle komma och knacka på. Så på något sätt så kändes ju det trovärdigt.
Samtidigt så hade någon kommit hem till mig och ställt frågan på det sättet, så hade jag blivit förbannad. Vad anklagar du mig för? Det möttes vi inte av alls. Jag upplevde henne som för lugn, så att säga. Och på så vis kanske nästan att hon hade en färdig story.
Vi misstänker alltså fortfarande att kvinnan vi pratat med kan vara hundplågaren. Men osäkerheten är stor. Vi har inget erkännande, inga bevis, bara en lång rad med det som kallas indicier. Vi börjar ifrågasätta oss själva. Har vi blivit alltför fokuserade på en person? Var det rent av ett misstag att konfrontera den misstänkta kvinnan? Inte nödvändigtvis. Konfrontation utan hårda bevis är ett verktyg som även polisen kan använda sig av.
Alltså det kan ju bli så att man låser sig i en filterbubbla. Men jag har pratat med Anders Larsson, utredningsledaren vid polisen. Och han säger också att i något läge behöver man välja. Antingen sätter du in alla resurser du har, ytterligare kramar ur det sista, med till exempel nattlig spaning och skuggning och så vidare. Men så får du kanske bara lite till. Du kommer lite längre. Alternativet är att konfrontera och direkt ställa frågan.
Gärna ska konfrontationen kombineras med andra åtgärder, som fortsatt spaning dagen efteråt för att se om den misstänkte försöker göra sig av med bevis till exempel. Enligt Anders Larssons erfarenhet kan den sortens konfrontation till och med leda till att brottsligheten upphör.
Och Anders berättar för mig att han har varit spaningsledare i ett sånt här ärende. Där man hade skadegörelse där varje enskilt brott var ganska ringa och inte värt så mycket pengar. Men det var väldigt många, det var en serie av skadegörelser. Och där fick de kon på en person, där riktade man in sig. Inte tillräckligt med bevis för att göra en husrannsakan eller gripa honom eller något liknande. Men tillräckligt för att kunna göra en konfrontation, och det slutade.
Vi har inte resurser att fortsätta spana på kvinnan. Eller befogenhet att göra en husrannsakan hemma hos henne. Så vore inte det enda rätta att gå till polisen med våra uppgifter? Svaret är inte så enkelt.
Dels handlar det om källskyddet. Vi måste skydda våra källor, vilka de än är. Sen är det hade inte varit lönt. Polisen kan inte gå in och göra husrannsakan mot en skälig misstänkt för det här brottet. De kommer inte få det beslutet, det är ett för ringa brott.
Även om polisen skulle göra en husrannsakan hemma hos en misstänkt och hitta bullar med metall i köket, så binder inte det personen till ett brott. Inte ens till förberedelse till ett brott. Vem som helst får ha såna bullar hemma.
För att någon ska kunna dömas för det här brottet så krävs det i princip att personen grips in flagranti med hand på bulle på plats. Och dit är det ganska långt.
Dessutom är förgöring, som den här typen av dåd kallas, i praktiken inte mer än ett bötesbrott.
Jag menar, det stora intresset kring det här med hundåden, det handlar ju om att tiotusentals hundägare i Malmö är oroliga för att deras älskade hundar ska skadas eller till och med dödas. Men däremot, liksom, lagen ser ju inte så strängt på det egentligen. Så det är en väldig skillnad i liksom intresset och uppmärksamheten bland allmänheten och det rent juridiska.
Och vår uppgift som reportrar är ju att berätta om detta, någonting som är så uppmärksammat. Och sen har vi ju faktiskt en möjlighet till. Och det är att uppmärksamheten från vår sida kan få hundplågaren att sluta.
Och någonting händer faktiskt efter att vi konfronterar kvinnan. Dagarna går utan att några nya bullar dyker upp. Dagarna blir till veckor. Och veckorna blir till månader. När det här avsnittet släpps i december 2023 har det gått över 8 månader sedan det senaste dådet. Ingenting har hänt sedan Jorge Hermano hittade de där bullarna i cykeltunneln i april.
Men så var står vi nu då? Det har gått 8 månader sedan det senaste eller sista hunddådet. Det är alltså det längsta uppehållet vi har haft sedan bullarna lades ut första gången.
Och det här uppehållet kommer efter att vi har konfronterat en viss person.
Det gör det.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Men hur ska man då egentligen tolka det här långa uppehållet?
Alltså, jag tänker mig att vi hittade rätt person och skrämde henne. Men vi har inga bevis för det. Hon nekar till det. Och eftersom dåden har upphört så dyker det inte upp några nya bevis. Det är ju liksom lite paradoxen här. När en seriebrottsling upphör så dyker det inte upp nya spår att följa. Inte nya bevis som man kan sätta fast någon med.
Vi har ju varit i det kvarteret enormt mycket. Och vi har knackat på många dörrar. Det skulle ju också kunna vara så att det är någon annan dörr som vi har knackat på där personen har blivit skrämd.
Eller så är alltihop bara en slump och hundplågaren är en helt annan person som antingen har lämnat Malmö eller blivit inlåst eller att det har hänt någonting annat som har gjort att han eller hon har slutat.
Alltså, man kan ju säga vad man vill om våra eventuella bevis mot den här kvinnan. Men faktum kvarstår ju att vi har aldrig sett ett så här långt uppehåll tidigare.
De senaste årens hunddåd har väckt ett enormt engagemang bland malmöborna. särskilt bland stans hundägare. Malmöpolisens spaningsledare i jakten på hundplågaren, Peter Kalmar, välkomnar både allmänhetens engagemang och spårhundarnas arbete.
Det är bara tacksamt. Jag tror många andra också håller med om att det är bra om det har upphört.
Sen vill man ju såklart lösa brottet.
För polisen finns fortfarande ett sista halmstrå som skulle kunna sätta dit hundplågaren. DNA-analyserna av de bullar som har lämnats in. Just nu finns ett antal bullar hos Nationellt forensiskt centrum, NFC. Men chansen att det ska leda till ett gripande är liten.
Hallå!
Hej!
Hej.
Hallå!
Det är också hund!
Det är också hund!
Ja.
För Welsh-terriern Bruno har det gått snart ett år sedan han fick is i de farliga bullarna och akut tvingades opereras. Tiden efteråt fick Bruno ha munkorg under promenaderna. Men hundplågarens långa uppehåll har gjort att hans matte, Frida Li Frey, numera oftast låter honom gå utan. Och de har vågat återvända till sin vanliga runda i Pildamsparken igen.
Vi bor så nära där och det är också ett naturligt ställe för oss att liksom rasta han på morgnar, kvällar. Ja. Och det är hans favoritställe också, så att det var tråkigt att begränsa liksom och bara gå i stan också. Utan när man bor i stan så kommer man inte ut på samma sätt och då vill man ha en stor park att kunna röra sig i.
Frida Li Frey skiner upp när hon får veta att spårhundarna har konfronterat en huvudmisstänkt. Och att det aldrig har gått så här lång tid mellan dåden förut. För henne är det viktigaste att Malmös hundägare förhoppningsvis kan börja känna sig trygga igen.
Det känns faktiskt som det viktigaste än att kanske gräva djupare i vem den här personen är och varför egentligen faktiskt skulle jag känna. Ja, att vad skönt om det kan få ett slut.
Efter många månader av arbete tror och hoppas vi att vi har fått stopp på dåden som under flera år har spritt skräck bland Malmös hundägare. Dan Ivarsson.
Alltså det är ju frustrerande när man läser Agatha Christie deckare, så ska det ju sluta med att man samlar alla de misstänkta i biblioteket och så ska man få brottslingen att erkänna alltihop och berätta exakt hur och varför de gjorde det.
Men vi har tvingats inse att det finns frågor som vi troligtvis aldrig kommer att få svar på.
Vi skulle ju så väldigt, väldigt gärna vilja berätta exakt hur detta gått till, vem som gjort det och varför. Men det kan vi inte i detta läget. Däremot så har vi lyckats med vårt andra mål med den här satsningen. Och det är ju att få hunddåden i Malmö att upphöra.
Men risken finns alltid. Tänk om hundplågaren slår till igen.
Enligt gärningsmannaprofilen så är det här förmodligen en person som inte slutar. Personen kan bida sin tid men upphör inte helt. Så det är mycket möjligt att de här dåden kanske fortsätter i framtiden eller att de tar någon sorts nytt uttryck. Men i så fall så är vi ju beredda att fortsätta vår granskning.
Följ Sydsvenskan Dock i din poddspelare för att inte missa nästa avsnitt. På sydsvenskan.se/spårhundarna finns fler delar av vår granskning och kartor över var och när hunddåden har inträffat. Reportrar i den här serien är Maria Lovén, Julius Viktorsson, Joakim Palmqvist och Dan Ivarsson. Poddproducent och manusförfattare är jag, Sally Wahlstedt. Slutmixen är gjord av Patricio Samuelsson. Musiken kommer från Epidemic Sound och ansvarig utgivare är Jonas Kanje.
Ladies and gentlemen, Carlo Tornado.
På 50-talet vinner den svenska magikern Carlo Tornedo VM i manipulation 2 gånger. Han uppträder på de stora scenerna i New York och Paris.
Han hade en
och star quality runt sig på något sätt som kanske inte finns på samma sätt idag. Va?
Efter karriären slår han sig ner i Malmö med sin fru. De har spektakulära fester i paradvåningen på Drottningtorget och syns på galapremiärer och finkrogar. Men Carlo Tornedos liv slutar inte i glamour. Tvärtom faktiskt. För på ålderns höst börjar märkliga saker hända i trollkarens liv.
Sen var han ju borta. Vad är Carlo? Det hittar ju inte han. Vad är han liksom? Han borde sagt någonting.
Carlo Tornedo hålls isolerad och blir bestulen. Och när han dör dyker ett mystiskt testamente upp som chockar vännerna.
Fan, gick man på det där? Men de är isolerade, det är hemskt.
Vad var det egentligen som hände trollkaren Carlo Tornedo? Det sista tricket, magiken som gick upp i rök, kommer snart.